Den fjärde delen i vår serie om synskadades historia handlar om jobben. Och det är Gilda Stiby som guidar oss runt i synskadades museum.
Just här så har vi en arbetsplats för bortbindare helt enkelt. Uppbyggt så som man sitter och jobbar.
Det ser ut som en bortbindarverkstad. Man kan få känslan av det, för det är också ett jättestort fotografi på en hel vägg här.
Ja. Ja, det fotografiet som då sitter som miljöskapande framför borstbindarbänken, det är taget på Majorsgatan i början av förra seklet. Och det visar borstbinderiet som drevs där av det blindas förening. Och ja, det sitter 1, 2, 3, 4, 5, 6 borstbindare. Alla har sina förkläden på sig och de har sina muraskjortor. Och man ser också hur den närmsta borstbindaren, hur han sitter med ett borstträämne. Där man ser de borrade hålen i träet. Och han har inte börjat att föra in bindlar i den ännu. Och sen finns här dels borstmaterial. Här har vi lite svinborst. Vi har tagel. Vi har lite allt möjligt som ligger här i buntar.
Att vi börjar avsnittet om synskadades yrken och arbetsmarknad här, det är inte särskilt konstigt. För borstbindaryrket, tillsammans med korgmakeri och för kvinnor textila handarbeten, det var ju i princip de yrken som fanns för blinda under en lång tid i Sverige. Det var det man fick lära sig i skolan och det var det man hänvisades till att göra när skoltiden var slut.
Jag tänkte visa det här inne.
Vi går in i en av gångarna mellan de höga lagerhyllorna här i föremålsmagasinet. Här har vi fler borstbinderiföremål till höger och korgmakerisakerna till vänster.
Och då finns det mängder av mallar, korgmallar, som visar vilka typer av... Här har du...
Ja, det är ett trästycke helt enkelt som man binder kring.
Det där är faktiskt en ganska sen, för det där är en form till... som SAS beställde såna här korgar för att servera mat i på flyget.
Aha.
Så att, ja, det känns bekant på något sätt. En ganska sen... men du har ju även här till exempel en väldigt vacker korgmall till en mattpiska som har ett sånt här fint mönster. Vi kan titta här lite på hörnet. Här har vi ju lite då de kvinnliga hantverken.
För synskadade kvinnor var det som sagt textila hantverk som gällde, som stickning. Och här hänger också små barnkläder.
Hängslebyxor.
Sparkbyxor,
ja.
Och de här, det är en jättefin kofta med mönsterstickning. Det är en mönsterstickad haklapp och en fin liten luva till bebis.
Men som vi berättat tidigare i den här serien så var det svårt, ofta omöjligt, att försörja sig på borstbinderi, korgmakeri eller handarbeten. Konkurrensen var stenhård från seende hantverkare på alla områden. Och allra svårast att försörja sig hade de synskadade kvinnorna. Så att försöka bredda arbetsmarknaden för synskadade, det var något man kämpade för inom det blindas förening ända sedan starten, berättar Gilda. Det gick oftast trögt, men ibland gav det resultat. Och spåren från några av de många initiativ som togs finns här bland hyllorna.
Redan före sekelskiftet, eller precis kring sekelskiftet kan man säga, när telefonen började bli allmän, i alla fall här i Stockholm. Så här ser du en gammal växeltelefonlur. Det är en sån här riktig, gammalt sånt här svart material.
Bakelit, va?
Ja, det är som bakelit. Ja. Och sen är det en plåt skena som går över huvudet.
Världens äldsta headset.
Ja, det är ett fint gammalt headset. Och där var det ju en kvinna som hette Emmy Hammarstrand som på ett styrelsemöte tog upp att varför kan vi inte jobba nu för att det här kan bli ett bra yrkesområde för kvinnor. Men det Det tog man inte så stor notis om. Det var några blinda kvinnor i landet som jobbade som telefonister, men det var på små landsortsväxlar. Men det blev inte då ännu något stort yrke.
En annan drivande kvinna inom De blindas förening under det tidiga 1900-talet var Elin Höök. 1915 tog hon initiativ till en maskinskrivningskurs och samma år bildades De blindas förenings skrivbyrå där ett antal kvinnor var sysselsatta. Gilda plockar ner ett fotografi från en hylla.
Den här bilden kan nog vara tagen där ganska kring mellan 1915 och 1920. Kvinnorna sitter, det är två blinda kvinnor som sitter på var sida om ett litet bord med varsin skrivmaskin framför sig av märket Royal. I mitten sitter det en kvinna och en så kallad dikterska som läste högt manus som kvinnorna skrev. Här ser du också de gamla skrivmaskiner som har använts på De blindas föreningen, Underwood standard. Gammal hög.
Ja, riktigt.
Ja, med såna här fina tangenter.
Men det fanns förstås behov av fler jobb. 1919 kontaktade Elin Höök Tobaksmonopolet i Stockholm och föreslog cigarettrullning som ett möjligt yrke för blinda. Och det gick vägen. Hon fick till stånd en utbildning där några blinda flickor från Tomteboda fick lära sig rulla cigaretter. Senare förlades utbildningen till Tobaksmonopolets egna lokaler på Maria Bangata 4 på Södermalm. Och där fortsatte man att ha blinda tobaksarbeterskor anställda under många år. 1941 besökte en reporter från Sveriges Radio några kvinnor som då arbetade på monopolet.
Fröken Gustafsson, hur länge har ni sysslat med detta att resa upp tobak?
Jag har sysslat med det sedan 1930.
Vad gjorde ni dessförinnan då?
Ja, då före det stickade jag på maskin.
Var det riktigt roligt det?
Ja, det var ganska roligt arbete, men det var väldigt svårt att få avsättning för det man gjorde.
Ja, så måste ni sitta ensam hemma också.
Ja, det gjorde jag.
Undrar att ni har kamrater nu och goda kamrater väl?
Ja, visst, de är väldigt hyggliga allihopa. Både seende och mina blinda kamrater.
Det lönar sig väl bättre också att bara få monopol?
Ja, det gör det. Kolossal skillnad är det.
Ni fick en Söderqvist. Arbetade ni också med stickmaskin innan ni kom till monopolet?
Nej, jag har varit på tobaksmonopolet ända sedan jag slutade i Tomteboda.
Det här var ju ett yrke som krävde sin kvinna. Dels i motoriken, alltså det här att vara snabb, flink och så med materialen och så. Men sen var det också ackordshetsen. Det var inte alla som klarade den, för det var en väldig hets. Mm. Så att, men de kvinnor som klarade det här, de tjänade bra. Och en kvinna har just berättat att, hon har inte berättat just nu, men hon berättade tidigare att hon tjänade ju bättre än hennes man som också var blind och som jobbade i De blindas förenings borstbinderi. Så hon försökte få honom att nej, men du måste söka något annat arbete och sådär ute på öppna marknaden så, för du kommer tjäna bättre och så, men han tog det säkra för osäkra att stanna kvar.
Den öppna arbetsmarknaden var i princip stängd för synskadade fram till 50-talet, berättar Gilda. I alla fall om man gav sig ut själv och sökte jobb. Men på 40-talet anställdes en blindvårdskonsulent, Carl Montan, som just hade i uppgift att hitta arbetstillfällen på den öppna marknaden.
Under var väl bara 4 år han jobbade på De blindas förening, men han var väldigt effektiv i sitt sätt att jobba. Man kan följa det i artiklar och på annat sätt i arkiv här. Och han lyckades också få ut en hel del personer i fabriksarbete, inte minst inom belysningslampindustrin.
I början av 50-talet hade man startat utbildningar för synskadade inom kontor och mekanik i Växjö och Kristinehamn. Och de första som tog examen där fick jobb, allihop. Synskadade anställdes som stenografer, diktafonskrivare, revolversvarvare eller mörkrumsarbetare. Men tiderna förändras. De yrkena har ju försvunnit nu och nya har kommit till. Och arbetet med att bredda och förbättra arbetsmarknaden för synskadade, det pågår ju fortfarande.
Det är lite lustigt när man tittar på SRFs hemsida idag. Så finns det ju just en sida som heter Bra jobb för dig med grav synnedsättning. Och där när jag var inne häromdagen så stod det listat 24 exempel på yrkesområden som fungerar bra. Man hade intervjuat synskadade personer som arbetar inom de här områdena. Och så vill man då tipsa på hemsidan andra synskadade om de här möjligheterna. Så att visst, det är så fortfarande idag. Och det är ju fortfarande faktiskt inte helt lätt på arbetsmarknaden, det vet vi ju.
Det sa Gilda Stiby vid Synskadades museum. Inslaget är gjort av Lotta Hedin och de två sista delarna kommer i nästa nummer. Och den här serien är en repris ifrån 2013.